Du lyssnar på Kastanjeträdets makt av Bodil Mårtensson, uppläst av mig Mats Eklund. Kapitel 1. Fader Laurentius sparkade ilsket till den förtretliga snöhög som så oförskämt låg i hans väg när han andfått hastade längs vägen från Kanikresidenset och upp mot Lunds domkyrka. Aj som fank, klagade han plågat, eftersom drivan visade sig vara mer is än snö under den jungfruligt vita ytan av nysnö. Det smärtade rent outhärdligt i tårna efter smällen, men han såg sig genast skuldmedvetet omkring för att förvissa sig om att ingen varken sett eller hört hans ogudaktiga uppträdande. Men tack och lov tycktes inte någon finnas inom hörhåll. Ske Guds vilja, mumlade han istället uppgivet och fortsatte lätt haltande vidare ner mot den gigantiska domens upplysta mittskepp. Han var sannerligen inte, denna frostnupna afton i den 12:e månaden av nådens år 1355, på sitt allra bästa humör i vilket fall som helst. Nej, han var rent ut sagt syndigt vred. Och den yttersta anledningen till hans stora misslynne när han nu hade så förtvivlat bråttom genom Lundagård var tankarna på den där förhatliga hertig Bengt Algotsson. En fräck uppkomling som hade duperat både rikets kung och hans drottning så till den milda grad att de närmast framstod som viljelösa fän. Och hur det egentligen kunde komma sig att hertigen nu så skoningslöst härjade här på domkapitlets ägor kunde han verkligen inte heller begripa. För det var ju herr Lars Karlsson, även om denne just för tillfället befann sig på annat håll i släktärenden, som faktiskt var av konungen regelrätt utsedd till ståthållare över Skåne. Men trots detta faktum styrde och ställde den unge östgötska ädlingen nu inom både stift och förläning, precis som det behagade honom. Vilket fader Laurentius av många anledningar fann ytterst irriterande. För det första gav hertigens lynniga påfund i allmänhet kyrkans klärker många oväntade och betungande arbetsbördor. Och naturligtvis i synnerhet då fader Laurentius själv, eftersom han obestridligen ägde den största sakkunskapen av dem alla, nu under ärkebiskopens frånvaro. Den nyutnämnde biskop Jakob Nielsen Kyrning hade nämligen för flera månader sedan begett sig neråt Frankrike till för att hämta sina ämbetsinsignier hos den högste kyrkofadern själv. Och för det andra så var de påbud kungens gunstling nu för kronans räkning utfärdat så fullkomligt skandalöst blasfemiska att fader Laurentius knappt kunde sova om nätterna. Alla tankar som surrade i huvudet angående order om nya betungande skatter för både herremän och kyrkan gjorde det hart när omöjligt. Han låg där mest grunnande på sin spartanska bädd och vred sig i allt större vredesmod för var hopplös natt som förflöt utan någon välgörande vila. Åh, om ändå ärkebiskopen snart ville komma åter från Avignon, tänkte han och vred sina frusna händer i förtvivlan. Att det ska behöva ta en sån hisklig tid för honom att hämta sitt pallium ur påvens hand. Ämbetet som ärkebiskopens kanik krävde ständigt mer av hans egen tid nu under primasens frånvaro. Ja, så mycket att det numera plågade honom allt värre att så ytterst lite tillfälle gavs för vad han i hemlighet satte allra högst, nämligen det årliga diarium han kallade Klemenskrönikan. Den som innehöll nedteckningar om händelser och omständigheter runt omkring i Skånebygden. Ja, jag ser den otvivelaktigt. Givetvis efter min hängivna gudsgärning inom kyrkan, som min viktigaste insats här i jordelivet, hade han i förtroende redan erkänt för biskop Kyrning. Men nu, enbart på grund av den där halsstarrige hertigen, fick han omöjligen tiden att räcka till ens för de enklaste noteringar. Vilket var särskilt illa eftersom han starkt kände för att förmedla sanningen om vad som egentligen pågick här. Och om hur bedrövligt gement den där slyngeln i konungens namn förbrutit sig mot både den heliga kyrkan och dess egendomar. Tänk att röva kyrkans gods och guld på det viset.